بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. I mukhtasar al-ulu av Imam al-Dhahabi rahimahullah, där vi fastställer och diskuterar och studerar Ahlus Sunnah wal Jama'as åsikt om att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen, har vi kommit fram till citat från imamerna bland salaf efter att vi har nämnt sahaba och sahabas större elever och bevisen från sunnah och även bevisen från Allah subhanahu wa ta'alas bok, verserna i rad som tyder på denna åsikt. Så har vi kommit in i att diskutera från förra gången uttalanden som finns kronologiskt i ordning från imamerna som är kända under islams historia. Och detta är egentligen som sagt ingenting som i sig skulle vara ett enskilt tillräckligt bevis. För bevisen är antingen Koran eller Sunna eller Ijma. Men dessa uttalanden styrker det vi har bekräftat och bevisat med bevisen. Det Al-Quran och Sunna och Ijma bevisar och bekräftar, dessa uttalanden förklarar de här. Dessa uttalanden stödjer. Och till slut blir frågan om bevisen står för denna åsikt och tydliggör den. Och sedan dessa uttalanden allihopa som vi nämner uppifrån början bland salaf ner till liksom 700-800 hijri. Om detta har varit det tydliga och uttalanden från de lärda som varit erkända och varit älskade av muslimerna. Om det är fel, vem har då rätt? Om dessa uttalanden och dessa inställningar, dessa åsikter som dessa lärda har haft relaterat till tolkningen av bevisen, eller åsikten som är i hand med bevisen, vem har då rätt om inte dem? Vilken tolkning är det vi ska hämta från vem? Var någonstans står de någonstans? Som har den platsen och den statusen och den historien som dessa imamer har. När det kommer till hadith, det är från de här vi tar. När vi citerar böcker, det är deras böcker vi tar. När vi tar ut uttalanden från de tidigare imamerna, det är återberättat från dessa. Så i hela religionen så är det från dessa kända imamer och muhaddithin, det är de du tar hadith och kunskap ifrån. När det kommer till denna fråga, varför ändrar du dig? När det kommer till denna fråga, varför blir plötsligt Abu al-Hasan al-Ash'ari eller Ibn Fawrak eller andra som har en avvikande troslära eller en avvikande åsikt i denna fråga, varför är det så viktigt plötsligt? Abu al-Hasan al-Ash'ari 400 hijri ungefär, samtidigt som Abu Mansur al-Maturidi, vilket är de ledande personerna som är grunden till dagens två sekter, al-Ash'ariya eller Maturidiya, som då kallas i Ahlus Sunnah men är långt ifrån Sunnah. Man tillskriver sig dem, man faktiskt stolt nämner sig efter dem och man försöker lägga fram som att de har rätt och att detta är fel och att detta är att likna Allah subhanahu wa ta'ala med skapelsen. Hur kan det vara rätt och allt det här fel? Det är en logisk fråga som måste fråga sig själv, som man måste fråga sig själv i detta ämne. Och en av anledningarna till varför de här bitarna och det här ämnet har kommit upp överhuvudtaget är ju just för att det här ämnet blev aktuellt för ett tag sedan. När sufister och ash'ariter började sprida och försöka tolka och vända och vrida på uttalanden och lägga fram belägg och bevis för att det inte är så här. Att Allah SWT inte är rest över skapelsen, han äger bara den. Och att Allah subhanahu wa ta'ala är överallt och ingenstans och inte ovanför skapelsen. Och då kände vi ett behov att på alla sätt vi kan, och det här är ett av dem, gå ut och förklara och försvara och bekräfta att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen, ovanför oss. Detta är det som uppfattas av en enkel och simpel lekman som tror på Allah. Om du frågar honom var är Allah, han kommer säga Allah ovanför oss. Det kommer vara det neutrala, naturliga svaret. Och som stöd har vi det som vi citerar. Även om det blir långdraget så kanske det ändå har en gynnsam effekt. Kanske ändå finns det ett behov av att lyssna igenom, höra eller referera till någon av dessa lektioner eller uttalanden som har nämnts här. Och även om vi idag, som vissa påpekat, som faktiskt var väldigt sant, att det räcker, det räcker med 1-2 lektioner så har jag förstått ämnet. Jag har förstått, du behöver inte förklara mycket mer än så. Jag har förstått Allah subhanahu wa ta'ala och skapelsen. Och det här är verserna och det här är haditherna och alhamdulillah. Men eftersom det då, om man möter motståndaren och det sprids bland muslimerna, då det argument som läggs från motsatt håll, från Ahlul Bid'a, från innovationernas folk, så kommer dessa uttalanden, förklaringar och försvar vara största behov. Och man kommer återigen vända tillbaka till att då kunna referera till det här. Finns det klart, så alhamdulillah har vi gjort den plikten vi har. Då kan man direkt referera, direkt nämna, direkt citera, ge länken, lyssna igenom, hämta svaren. Så att inte då behöver bli en till osäkerhet bland bröder och systrar och sen behöver hitta ett svar, sen behöver skriva ett svar, sen sätter man sig och skriver pdf och sen blir det för lång tid mellan, sen det blir jobbigt. Så vi har det redo, och det här är ett sätt som vi studerar det här på, och det är relaterat till aqida också. Kommer inshallah så länge vi kan och så länge vi har möjligheten till hemsidan och liknande att kunna vara kvar och gynna folk som lyssnar. Vissa människor behöver ett bevis, men vissa behöver flera lektioner. Vissa behöver höra en sak en gång för att bli övertygad, och vissa behöver höra återigen olika vinklar, olika namn, olika personer, och ibland måste man till och med pricka rätt på just den personen eller just den, det citatet, den imamen eller någonting liknande som övertygar just honom i det fallet. Så du har igår nämnt 10 saker, ingenting av det bet på personen, och så nämnde du det här idag och det tog slut där. Han förstod. Därför ska man försöka i alla fall att se det som en positiv sak och förstå varför det grävs och studeras på det här sättet. Men vi ser det både som en repetition, och även för de som är övertygade och ahle sunna wal jama'a gemensamt, så ser vi detta även som styrkande för oss själva. Det repeterar för oss att subhanallah, så tydligt och klart denna fråga är. Så tydlig och klar denna fråga är, och hur denna metodik om Allahs namn och egenskaper, hur den är så simpel. Men de har gjort det svårt med att tolka, förvränga, ändra, vrida och vända. Så vi var framme vid i alla fall. Framme vid Al-Layth ibn Sa'd, den lärde ifrån Misr, ifrån Egypten, Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah, som dog 175 hijri. Där det återberättas från honom att han sa, likt vi har nämnt innan i förra lektionen, där hans namn också nämndes i en av uttalanden, där han säger gällande haditherna, gällande bevisen för Allahs namn och egenskaper, amdiha bila kayf, för vidare dem utan att gå in på hur. Och detta är egentligen det vi har citerat och förklarat förra gången. Och det kommer repeteras återigen, för att flera imamer säger samma sak och det styrker varandra. Att vi står för två saker. Vi står för att vi för vidare och tror på det vi får och lär ut den till de som lyssnar. Utan att börja förklara, vända, vrida eller fråga hur. Vi ifrågasätter inte hur heller denna egenskapen går till, för den kunskapen har vi ju inte. Men vi tror på egenskapen. Vi tror på det som har nämnts om Allah, så som det passar honom. Vi är inte i behov av att känna till exakt hur det ser ut eller vad det gör. Allt annat, Allahs barmhärtighet, känner du till den? Allahs qadr, känner du till den? Allahs kunskap, känner du till den? Okej, du känner inte till det. Varför måste du känna till det här för? Men du tror på Allahs kunskap, eller hur? Allah är den allkunnige. Kan du ens förstå vad allkunnig innebär? Vad är att vara allkunnig? Vet du vad det är? Vi vet inte vad det är. Allahs kunskap, du förstår inte den. Allahs qadr, ödet, det Allah bestämmer för människan. Förstår du det? Det är som vissa av sahaba sa, det är Allahs skatter, låt dem vara. Du kommer inte förstå, öppna inte den här skatten. Vi våra begränsade intellekt, vi klarar inte av att förstå sån djup kunskap och ödet och liknande. Så alla andra egenskaper och koncept vi har relaterade till Allah subhanahu wa ta'ala, vi tror på dem och vi till och med refererar till dem. Kolla Allahs förlåtelse, kolla Allahs rahma, kolla Allahs kärlek. Och vi relaterar till olika saker som nämns både logiskt från en själv och textuellt, alltså från bevisen. Förstår vi exakt hur det här fungerar och förstår vi hur denna egenskap är hos Allah? Nej, vi vet att den är så som den passar honom. Exakt så säger vi här också. Och det är vår allmänna uppfattning och manhaj, vår metodik kring namnen och egenskaperna allmänt. Och därför säger han, andiha bila kayf, för dem vidare dessa hadither om Allahs namn och egenskaper. För dem vidare, tro på dem och för vidare dem. Lär ut dem. För vi tror på dem, men utan att beskriva hur. Vi börjar inte gå in på att beskriva egenskapen mer än vad då? Mer än vad som sägs. För det tror vi på. Det som nämns och det som sägs, det tror vi på. Kunskap är kunskap. Kärlek är kärlek. Allas egenskaper hand i hand. Och hans stigande över tronen och hans, att han är ovanför skapelsen, är att vara ovanför skapelsen. Så det är en allmän princip som gäller i alla fall. Och i detta fall så är det kopplat till att vara övertygad och säker på att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför skapelsen. Nästa imam är Hammad ibn Salama, rahimahullahu ta'ala. Och Hammad ibn Salama är en av de kända imamerna från Al-Basra i Irak. Och han dog 167 hijri. Och imam al-Dahbi nämner om honom att han är en av de imamerna från sunna. Från al-sunna wal-jama'a som var upprättat på sunnan. Som spred och återberättade många och ett mångtal av hadither som beskriver Allahs banatallas egenskaper och som lär ut och lär oss Allahs banatallas egenskaper. Det är också en logisk fråga som man skulle kunna ställa sig själv. Alla dessa tabi'in och imamer efter sahaba, om vi ska börja därifrån, har lärt ut, återberättat för att vidare skrivit ner alla dessa hadither vi använder oss av när vi bevisar denna egenskap och andra egenskaper. Varför ingen känt de behoven som idag finns av att försöka tolka, vända, vrida och förklara så som sufisterna och asha'ira gör idag? Varför ingen av dessa imamer känt det behovet? Varför ingen av imamerna gjort det när de ändå har bevisat dessa hadith genom att återberätta dem och använt dem i att lära ut dem och skrivit ner dem och bevarat dem? Hur ska det vara så att de återberättar den och sen så ska man inte tro på den och sen så ska man inte acceptera den utan måste förklaras? Men dessa imamer som återberättade mångtal av dessa hadither, de förklarade aldrig den. För man trodde på den och accepterade den och man visste att inget liknar Allah. Detta är något som finns hos människan själv. En som är sund i sin fitra, sund människa, när det kommer till att beskriva Allah så vet han att han är någonting större än att det ska likna människan. Och också vet han att vi tror på det som nämns i Koranen och Sunnan. Tänk att Ar-Razi och andra imamer från Asha'ira, att de uttryckligen har förklarat och sagt att tro på dessa egenskaper och verser som nämns som egenskaperna uppenbart som det står, att det är kufr. Så Allah har uppenbarat för oss verser och hadith som nämner saker som om du tror på dem, du blir kafir. Vad är det för vägledning och uppenbarelse som om du tror på den så faller du av islam? Utan du måste försöka tolka dem, du måste förstå dem i metaforisk form, inte direkt och uppenbart. För antar du den uppenbara förklaringen och uppenbara betydelsen av versen så hamnar du i kufr. Det betyder att tro på versen som Allah har skickat till mig som ljus och vägledning, det är otro. Så varför ska jag tro på versen om jag ändå hamnar i kufr? Så denna grund som de står på, vad är det för något? Det är skämt av hela uppenbarelsen. Att tro på uppenbarelsen uppenbart som den har nått oss, verserna och haditherna, det är kufr i sig. Okej, vad var meningen med att förmedla verserna och haditherna till oss då? Om jag tror på dem så är det kufr ändå ju. Det här är grunder som de står för, som deras tal leder till. Men nej, vi tror på dem så som de passar Allah. Och vi accepterar dem, tror på dem och bekräftar dem i vår iman. Det är Ahlus Sunnah wal Jama'as princip som vi nyss nämnde. Vi nämnde amdiha bila kayf. För vidare dem utan att gå in på hur. Gå inte in på mer än vad som står. Det står ovanför skapelsen. Hur? Ovanför skapelsen. Nu hur? Ovanför skapelsen. Plats, sida, höger. Nej. Ovanför skapelsen. Och då återberättas från Hamad ibn Salama rahimahullah gällande hadithen om Allah som han har ta'alas nedstigande till första himlen. Som vi känner till är den återberättad hadith som är mutawatir. Den finns i så många, den finns i en sån mångfald. Hadithen är återberättad på så många sätt att den anses vara enormt utspridd och inte ha en möjlighet att kunna vara lögn. Och den är så känd och spridd och i så mångtal att Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner varje tredjedel av natten till den första himlen, till dunjas himmel. Så han blir frågad gällande denna hadith. Så han säger: "Man ra'aytumuhu yunkiru hadha fattahimuh." Att den som du ser förneka denna hadith, så tvivla på hans islam. Den som du ser förneka och avvisa detta som denna hadith, som nedstigandet, Allah subhanahu wa ta'ala nedstigande varje tredjedel av natten, fattahimuh. Anklaga honom, alltså se, tvivla på honom. Och detta är autentiskt och berättat från honom. Och nu är det som har nämnts här, Allahs nedstigande. Ta någon annan egenskap, någon annan hadith, och det är samma regel. Men den är så känd. Och så tydlig. Att vad ska man säga? Hur förklarar Asha'ira den hadithen? De säger, det finns två förklaringar. De säger alltså, vid tredjedelen av natten så stiger en ängel ner. Allah skickar ner en ängel. Okej? Och en annan förklaring är Allah skickar ner sin beordring. Hans beordring kommer ner. Oavsett om det är en ängel eller om det är en beordring, vad är fortsättningen på hadithen? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala vid tredjedelen av natten när han har stigit ner till dunjas himmel? Han säger, vem frågar mig så att jag kan ge honom? Vem ber mig om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Ha? Vad är det ängeln som säger det här? Säger ängeln, vem ber mig om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Det är Allah som förlåter. Och det är Allah som ger förlåtelse. Hur kan ängeln säga, vem ber mig så jag kan ge honom? Så hur kan ni tolka hadisen till att innebära att Allah sänder ner en ängel tredjedelen av natten och sen ängeln ska säga, den som ber mig om någonting jag ska ge honom. Den som ber mig om förlåtelse jag ska förlåta honom. Vi fortsätter till denna imamens vän. De är inte bröder, men de är imamer vid samma status och samma nivå. Hammad ibn Zaid. De brukar kallas för Hammadan. De två Hammad. Hammad ibn Salama och Hammad ibn Zaid. De är två olika personer, två olika imamer. Men båda heter Hammad. Så man ska inte blanda ihop dem och man ska inte tro att de har med varandra att göra. Utan det här är Hammad ibn Salama och det här är Hammad ibn Zaid. Han är i alla fall en av de lärda som också dog 179 hijri. Och Hammad ibn Zaid, rahimahullah ta'ala, han förklarar Jahmiya, denna sekten som förnekar Allahs namn och egenskaper. Han förklarar deras grund och vad de står för och vad deras åsikter leder någonstans. Och han säger, innama yaduruna ala an yaqulu laysa fis samai ilahun. Att det de står för, det Jahmiya står på, det är att cirkulera kring att säga och tro att det inte finns en gud ovanför himlen. Det här är Jahmiyas åsikt. Det här är vad Jahmiya cirkulerar kring och står för. Att inte erkänna att Allah subhanahu wa ta'ala, att det finns en gud ovanför himlarna. Det som är känt från Salaf, säger Imam al-Dhahabi, rahimahullah, efteråt, från Sahaba och Allah och profeten och de troende därefter, är att Allah subhanahu wa azza wa jal fis sama wa anna allaha ala al-arsh wa anna allaha fawqa samawatihi wa annahu yanzilu ila samai dunya. Att det som Salaf, generellt imamerna, Sahaba, Allah, profeten och de troende tror och anser är att Allah subhanahu wa ta'ala är ovanför himlarna och att han är ovanför sin tron och att han är ovanför sina sju himlar och att han stiger ner vid den tredje delen av natten till dunyas himmel. Och hujjatuhum ala dhalika an-nusus wal-athar. Och deras bevis för denna åsikt är bevisen från Koranen och återberättningarna, en hadith och så vidare. Men Jahmiya, vad säger de? Jahmiya, denna sekt, den säger att Allah subhanahu wa ta'ala befinner sig på alla platser. Och att Allah subhanahu wa ta'ala, att han är i allting. Och att han är med oss var vi än befinner oss. Och sedan de filosofer som kommit efter Jahmiya, som egentligen är barn till Jahmiya, som egentligen är avkomma till denna Jahmiya-sekt som grundades av Jahm bin Safwan, vilket är Asha'ira och Maturidiya idag, som är majoriteten av de muslimer som idag kallas Ahl-Sunnah egentligen. Majoriteten står de i världen och kallas Ahl-Sunnah, från Azhar till Indien och så vidare. Vad säger de? Deras förklaring på denna fråga är, och detta är underligt, Maturidiya och de här, alltså Asha'ari-sekterna, filosoferna som man kallar dem, för de grundar sig på filosofin. Ilm al-kalam, skolastik. Och den här ilm al-kalam, den här filosofin, ilm al-kalam, det är till och med ett eget koncept, en egen kunskap. The kalam theory. Man kan studera på universitetet kalamvetenskap. Denna typ av filosofi. En speciell typ av filosofi. Vad säger de? De säger att Allah subhanahu wa ta'ala, han är inte ovanför skapelsen och han är inte ovanför sin tron. Och han är inte ovanför himlarna. Och han är inte på jorden. Och han är inte i skapelsen. Och han är inte utanför skapelsen. Och han är inte ifrån skapelsen. Och han är inte med skapelsen. Det här är vad Asha'ira beskriver Allah subhanahu wa ta'ala som och den akidan de har om Allah. Om du säger, de säger inte så som vissa försöker få att se ut, att Allah är överallt. Det där är oftast en okunnigs uttalande. Och så som vissa har förstått det i de här sammanhangen, bland okunniga människor, Allah är överallt. Sen om du verkligen tar tag i den här Amin, den här lekmannen, och frågar, vad menar du egentligen? Han är här, menar du? Han bara, nej, alltså Allah vet allt. Så jag försöker, det finns ändå där inne någonstans i fitran, att nej, det betyder inte att Allah är här. Men Jahmiya ansåg att Allah är överallt. Asha'ira vet ju att det där också är fel. De säger, vi kan inte säga att Allah är överallt på riktigt. För om vi beskriver honom till att vara överallt på riktigt, då har vi beskrivit honom till att vara någonting fysiskt. Och om han är någonting fysiskt som befinner sig på en plats, då måste han vara på en plats och inte på en annan plats. Och om han är på en plats och inte på en annan plats, då den platsen emellan som också någon befinner sig på, det kan inte vara där heller. Så att det blir någon fysisk diskussion. Så de säger vi går ifrån all typ av felaktig beskrivning. Han är inte över, inte under, inte höger, inte vänster, inte framför, inte bakom, inte i och inte ifrån. Okej, frågan blir då från Ahlus Sunna wal Jamaa. De har ju sin filosofi och de andra har sin idioti. Vi har profeten sa'alikum bi sunnati. I alla fall, vi följer bevisen och de här kommer med filosofi. Svaret till det här uttalandet som Asha'ira gör, det är okej, vad är han då? Han är inte över, inte under, inte höger, inte vänster, inte fram, inte bakom, khalas. Han är inte i, han är inte från, han är inte med, han är inte borta. Okej, vad är han? Slutsatsen av hela den här filosofin blir Allah finns inte. Därför säger de alltid när man diskuterar med Asha'ira, så kommer de alltid säga han är överallt men ingenstans. Han är på en plats utan plats. Hur är man på en plats utan plats? Och hur är man någonstans utan någonstans? Hur är man någonstans ingenstans? Det är bara filosofi. Ta versen alhamdulillah, lätt att förstå. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Han ska komma med filosofi 15 rader. En aya. Och de tror det här är lättare. Men jag skulle vilja fråga er. Vad är det som har fått dem till att vilja och behöva säga så här? Vad är deras tanke egentligen? Vad är deras syfte med att behöva förklara det så här mycket? För att de vill någonting. Det finns en anledning till varför. Varför? Ha? Ja, de vill rymma ifrån och aldrig på något sätt, anser de, tycker de, hamna i att jämföra eller likna Allah med skapelsen. Vilket de tycker att de gör annars. Så deras språng och avstånd ifrån att inte likna Allah med skapelsen har fått dem att förneka allting. Hade det inte varit lättare att bara acceptera utan att likna? Du lever, eller hur? Träd lever också. Lever träd som dig? Inte lika. Allting är inte likadant. Bara för att det heter likadant så är det inte samma sak. Och det är en regel. Bara för att något har samma namn så betyder det inte att det är samma karaktär. Detta är de olika åsikterna egentligen som vi avvisar och motsätter oss. Med tydliga bevis från Koran och Sunna och dessa återberättningar. Som är självklara. Jag förstår inte hur man kan välja att motsätta sig dessa klara bud. Nästa imam som vi går till är Sharik bin Abdillah al-Qadi. Från de stora lärda i Kufa. Som dog också han 178 hijri. Där han blir frågad av en. Ja, Aba Abdillah. En Sharik. Imam Sharik ibn Abdillah rahmahullah. Att inna indana qawman min al-mu'tazila yunkiruna hadhihi al-ahadith. Att det finns vissa bland oss som tillhör sekten mu'tazila som är liksom nästa steg efter Jahmiya. Och historiskt dessa sekter, det är en lång diskussion och det är fördjupningar, vilket vi kanske kan ta någon annan gång specifikt. Det man måste veta om det är att det är sekter vars namn har varit kända i historien som har problem med dessa frågor om Allah subhanahu wa ta'ala och även domedagen och även profeterna och mycket annat. Men i första hand Allahs egenskaper. Jahmiya, Mu'tazila, Asha'ira, alla dessa namn har en sak gemensamt i alla fall. Problem med Allahs namn och egenskaper. Antingen åt höger eller vänster. Men de har problem. Mu'tazila är en annan grund till Asha'ira idag. Asha'ira idag är egentligen en avkomma från dem. Och de skiljer sig också på några sätt från Jahmiya-sekten. Men de har alla en sak gemensamt. Tolka, vänd och vrid på saker som har med Allahs namn och egenskaper att göra. Därför spelar de. Därför spelar dessa namn inte roll. Därför ser vi att Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, när han pratar om Asha'ira, han säger Jahmiya, dagens Jahmiya. För de är samma sak. I de här frågorna, hur de diskuterar och argumenterar är samma sak. Sen om de har ett annat namn, vem bryr sig? Men de har ju samma grunder i de här frågorna. Sen om de skiljer sig någon annanstans, okej. Men de är fortfarande vilse och sekter som har nämnts i historien. Mu'tazila var en av dem som var kända, alltså dessa sekter som var kända i den muslimska världen som hade dessa problem. Så han säger att Mu'tazila, de avvisar och förnekar dessa hadither. Så han nämner exempel anna allaha yanzilu ila samai dunya, att Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner till dunyas himmel, och anna ahla al-jannati yarawna rabbahum, och att folket i janna kommer se Allah subhanahu wa ta'ala, kommer se sin herre. Fahaddathani sharik binahwi min 10 ahadith. Så Sharik ibn Abdillah rahimahullah, imamen, han återberättade över 10 hadith som har med egenskaperna att göra för mig. Han nämnde två stycken som exempel. Han la till 10 till av hadither som har med Allahs egenskaper att göra. Och han säger amma nahnu, vi. Men vi, alltså ahli sunna wal jama'a, till skillnad från dem. Amma nahnu fa akhadna dinana an abna'i tabi'in an sahaba fa hum amman akhadhu. Han säger vi däremot, vi tog vår religion, alltså dessa hadither och tron på dem. Vi tog dem från tabi'ins söner, alltså tabi'ins barn, som tog denna kunskap, dessa hadither, denna tro från sahaba. Vem tog sahaba ifrån? Vem tog då sahaba ifrån? Från profeten sallallahu alaihi wasallam. Så vi tar det de tagit och vi tror det de tror. Och dessa frågor och förnekandet av dessa hadith har aldrig varit en fråga hos tabi'in och hos sahaba. För de tog dessa hadither som de nu förnekar. De tog dem från profeten sallallahu alaihi wasallam. Först ska profeten alaihi wasallam lära ut och lära oss dessa hadith. Och sen plötsligt ska man komma och förneka dem. Vi ser i alla fall här hur Imam al-Qadi Sharik ibn Abdullah, han refererar till att vi är överens och tagit vår religion från sahaba och tabi'in. Och att de är vår referens i sådana här frågor. För att det är de som har fört vidare kunskapen och det är de som har förklarat den för oss. Så som de fick den förklarat för sig. Och hur, när de lärde sig den från profeten sallallahu alaihi wasallam. Sedan har vi nästa imam. Mis'ar bin Kidam, en av de lärda, som dog 155 hijri. Zakaria ibn Adi frågar Waqi' och sa ja Aba Sufyan. Han säger hadi al-hadith mithl al-hadith al-kursi mawdi' al-qadamayn wa nahwa hadha. Att Waqi' ibn al-Jarrah, han blir frågad att hadither lik denna, att kursin, Allahs fotpall, är platsen för Allahs fötter. Och det är ett uttalande från Abdul ibn Abbas som är autentiskt. Alltså vad anser vi om dessa hadither? Waqi' blir frågad, vad anser vi om dessa hadither? Så han sa, كان إسماعيل ابن أبي خالد والثوري ومسعر. أت إسماعيل ابن أبي خالد رحمه الله. دم تيدي يرى of درس لارره أو إنجل تابعين وليكنده. والثوري ومسعر. دار هو مسعر بن كدام. يروون هذه الأحاديث ولا يفسرون منها شيئا. دم أنت برتر دس حديث ودم فكلارا ده يكنت إن نستانس ديتاليير. دم برد أنت تولك أبين دبري ده أتان دم لالات واسهم ده أبين بات. Förklarats och förts vidare. Alla dessa imamer, och detta är autentiskt från honom, alla dessa har återberättat dessa hadither och inte gått in på att förklara och tolka, utan tro på dem som de är. Vilket är riktlinjen för oss också. Senare när vi går ner ytterligare ett steg i generationerna, där vi går lite längre ner i det första århundradet och andra århundradet, så får vi uttalanden för oss som återberättas från Jarir al-Dibbi, den kända muhaddisen i staden Ray, eller Ray, och Ray det ligger i Iranområdet. Ray, om jag minns rätt, så är Ray dagens Teheran. Teheran, det är den tidens Ray. Ray, det är Teheran idag. I alla fall, Jarir al-Dibbi, rahimahullah, han säger att kalam al-jahmiyya awwaluhu asalun wa akhiruhu summun wa innama yuhawiluna an yaqulu laysa fi as-samaa ilahun. Al-jahmiyyas åsikter och uttalanden, i början låter det som honung, men i slutet är det gift. Och det de vill komma fram till, det är att säga att det inte finns en gud ovanför himlarna. Att deras början och deras prat, jahmiyyas snack, i början är det som honung. Det låter bra. Inte beskriva Allah som människan. Ta avstånd från att likna Allah med skapelsen. Det låter bra. Men slutet är gift. För att tar du och hakar du på den här förklaringen de ger, vilket de kommer sluta med att börja förneka ayat och hadith, så de försöker komma fram till att säga att det inte finns en gud ovanför himlarna. Det är deras problem. Och det är något som är väldigt vackert av denna imam att säga också. Att se i början, om du lyssnar på deras tal i början, deras förklaringar, det låter grymt, mashallah, det är sant, Allah, inget liknar Allah, det är sant, subhanallah, hur kan Allah vara som människa? Och sen man slutar med att börja förneka, vända, vrida, tolka och förstöra hela konceptet som Ahlus Sunna har baserat på Koran och Sunna. Och det är att säga att det inte finns någon gudom ovanför himlarna som är Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa imam som vi har, som dog 181 hijri, är den kända Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah. Och varför vi lägger vikt vid dessa namn ytterligare som nu Abdullah ibn al-Mubarak, det är för att många känner igen det här namnet. Han är en av muhaddithin och en av imamerna bland dessa muhaddithin vi nämner. Men när man nämner Abdullah ibn Mubarak, det är ett sånt namn som folk har sett, vet, på sin YouTube, på Facebook, på WhatsApp, imam Abdullah ibn Mubarak, grymt. Så han är en känd imam. Och han är utan tvekan Sheikhul Islam, av de kändaste och kunnigaste under sin tid. Och därför säger man med Dhahabi Sheikhul Islam, rahmatullah. Han sa, som det återberättas från علي ابن الحسن بن شقيق رحمه الله صم سي قلت لعبد الله ابن المبارك اتيا صوتي عبد الله بن مبارك كيف نعرف ربنا هوش واش نبيتيل ام ورهر واش نبيتيل ام ورهر سو عبد الله بن المبارك رحمه الله هان صا في السماء السابعه على عرشه هان ار اوان فدن خندي هيملن اوان فسنترون لا نقول كما تقول الجهميه وبيصير انت صوصم جهميه سير att innahu hahuna fil ard. Att Allah s.w.t. är här bland oss på jorden. Det här är Abdullah ibn Mubaraks aqida. Och svar på vad känner vi till om Allah? Att han är ovanför himlarna, ovanför sin tron. I en återberättning som har med denna återberättning att göra så nämns även ett tillägg som också är bevarat. Att han svarar och säger att Allah s.w.t. är ovanför de sju himlarna, ovanför sin tron. Ba'in min khalqihi, ifrån sin skapelse. Han är inte blandad med skapelsen, han är ifrån sin skapelse. Och även ytterligare återberättas det från Abdullah bin Mubarak, där han säger att Allah SWT är as-sama'i as-sabi'a 'ala 'arshihi wa la naqulu kama taqulu al-jahmiyya innahu hahuna fil ard. Att han är subhanahu wa ta'ala ovanför de sju himlarna, ovanför sin tron, och vi säger inte som Jahmiyya säger, att han är här bland oss på jorden. Och detta är känt från honom autentiskt utan tvivel och tvekan. Detta är ett känt och spritt uttalande som är autentiskt från Abdullah bin Mubarak, rahimahullah. Vi fortsätter. Och vi kommer fram till imamen Nuh ibn Abi Maryam. Nuh ibn Abi Maryam, en av de lärda i Khurasan. Han dog 173 hijri. Där återberättas att man hörde Abu Isma, Nuh ibn Abi Maryam, alltså Nuh ibn Abi Maryam rahimahullah, att en person frågade honom om Allah s.w.t. är han ovanför himlarna. Så han återberättade då profeten sallallahu alaihi wasallams hadith i Sahih Muslim, hadith 537, där profeten alaihi salatu wasallam frågade slavinnan var någonstans är Allah, och hon sa ovanför himlarna. Så här ser vi vad då? Vi ser ett ytterligare stöd igen i den islamiska historien för att den här återberättningen används som bevis. För att han frågar slavinnan var är Allah, och hon säger ovanför himlarna, detta är det bevarade och kända som imam Muslim har tagit med i Sahih Muslim, även om de försöker vända och vrida på den hadithen. Och att den även här används som belägg. Så efter att han har nämnt den här hadithen som ni känner till, så säger han: سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة عن عرفت أن الله عز وجل في السماء. بروفيت صلى الله عليه وسلم كلا دهن في تروند فراتهن شند تلت الله سبحانه وتعالى أروما فهم لنا. نستا إمام صمدوق هندروتي فيم هجري أر عباد بن العوام. عباد بن العوام المحدث يواسط. سو عباد بن العوام في هندروتي فيم هجري هنصا كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. عباد بن العوام رحمه الله المحدث han säger jag talade och diskuterade med Bishr al-Marisi, en av de jahmiya som fanns under den här tiden, och hans anhängare. Jag diskuterade och jag såg att det de stod för, det är att säga att det inte finns någon gud ovanför himlarna. Jag anser att man varken ska gifta sig med dem eller ge dem arv. Han säger att de har varken rätt till arv eller att gifta sig med. För denna åsikt att de tror att Allah är överallt och förnekar att Allah s.w.t. är ovanför skapelsen. Så strikta har de varit i den här frågan. Så tydliga har de varit mot de som förnekat och vänt vridit på de här. Och över tusen imamer har gjort takfir på Jahmiyyah. Över tusen imamer, säger Imam Dhahabi, har varit överens över att Jahmiyyah-sekten var kuffar. De hamnar inte i ett tvivel och en tolkning. De förnekade rakt av. Nästa uttalande är från Muhammad ibn Hassan från Irak, al-Faqih, den kända imamen Muhammad ibn Hassan. Och Muhammad ibn Hassan, det är Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Han sa, Muhammad ibn Hassan i Irak, att wallahi la usalli khalfa man yaqul al-Qur'an makhluq wa la ustafti illa amartu bil i'ada. Att vid Allah, jag ber inte ens bakom den personen som säger att Koranen är skapad. Och den som har frågat mig om sin bön bakom den personen som säger att Koranen är skapad, jag har bett honom be om bönen. Det här har inte tydligt en relation med att Allah SWT är ovanför skapelsen att göra. Men så som de förnekar att Koranen är Allahs tal, så har de också öppet förnekat att Allah SWT är ovanför skapelsen. Och så som det finns bevis för att Koranen är Allahs tal, så finns det också överväldigande bevis för att Allah SWT är ovanför skapelsen. Och det är egenskap som Ahlus Sunna tror på, och detta är också en sakfråga och en egenskap, Allahs tal, som vi tror på. Så som man har varit strikt i denna frågan, så har det varit känt att man allmänt behandlade Jahmiya, de som sa att Koranen var skapad av Allah SWT överallt. Man bad inte bakom dem, och man tog om sin bön och man bett bakom dem. Och det som detta innebär, det är att visa strävheten och klarheten i hur man har avvisat denna fråga och haft hat för motståndarna som har motsatt sig denna fråga. Och att det inte är en lätt fråga och ingen liten fråga, utan den avgörande fråga som man har behandlat på detta hårda sätt. Nästa imam är Bishr ibn Umar al-Zahrani. Bishr ibn Umar rahimahullah, från 207 hijri, han dog 207 hijri rahimahullah, Bishr ibn Umar. Där Bishr ibn Umar, han sa, sami'tu ghayra wahidin min al-mufassirin yaqulun. Jag har hört flera korantolkare säga, vadå? Han själv, imamen, al-Hafidh rahimahullah, han själv säger från 200 hijri, att jag har hört flera korantolkare över honom, imamer, lärare, som tolkat Koran. Jag har hört flera stycken av al-mufassirun säga ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, att Allah SWT har rest sig ovanför tronen. Alltså, ala al-arsh irtafa, att han har rest sig, rest irtafa, lyft sig, rest sig ovanför tronen. Han förklarar versen till att vara detta. Så istiwa betyder att resa sig, inte att ta makten, inte att äga, så som man försöker vinkla den. Det här nämns och förklaras som tafsir redan under 200 hijri. Och det vi avslutar med som uttalande idag är ett väldigt viktigt och avgörande uttalande från Sheikh al-Islam Imam Yazid ibn Harun rahimahullah ta'ala, som dog 206 hijri. Yazid ibn Harun, en av de kända muhaddithin, en av de kända imamerna, Sheikh al-Islam, stor lärd under sin tid, han blir frågad, vem är Jahmiya? Men al-Jahmiya? Vilka är Jahmiya? Denna sekten som förnekar egenskaperna. Vem är de? Så han sa, man za'ama anna ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa 'ala khilafi ma yaqiru fi qulubi al-'amma fa huwa jahmi. Adan som antar att versen ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah ar-Rahman, reste sig ovanför sin tron, att denna vers innebär och betyder någonting annat än det som lekmännen allmänt förstår av den, han är en jahmi. Så vad Yazid ibn Harun, Sheikh al-Islam rahimahullah från salaf, vad var det han relaterade till? Att så som lekmännen, en vanlig ami, så som han förstår de här orden, det är vad som gäller och det är det som detta innebär. Den som förstår annat än vad en lekman och en vanlig person förstår av denna vers och tolkar och vänder och vrider den, han är en jahmi. För om du säger till en lekman, en okunnig person, Allah säger här i surat Taha, vers 5, Ar-Rahman har rest sig ovanför tronen. Vad kommer han säga att det här betyder? Han kommer säga, aha, mashallah, Ar-Rahman, han har rest sig ovanför tronen. Allah har rest sig ovanför sin tron. Kommer han gå in på hur det ser ut? Nej. Men han säger, Allah säger, Allah har rest sig ovanför tronen. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Okej, men Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Han har rest sig ovanför tronen. Så den som tar ut en förklaring, vänder och vrider, tolkar denna vers på ett annat sätt än det som lekmännen allmänt förstår av den, han är en jahmi. För de förstår det uppenbart med sin rena fitra. Och utan att ha varit manipulerad, för det är det som folk blir. De är normala. De skulle förstå det helt simpelt, för islam är lätt. Ett din yusr. Islam är simpel. Men dessa filosofer och denna filosofi och dessa sekter och dessa förklaringar från Shia till Ash'ariya och alla andra sekter som förklarar och ska gå in på djupet och vända och vrida på dessa frågor, det är det som komplicerar det för människorna. Till att de börjar tänka på ett speciellt sätt. Men om du bara tar ut en bland folken och frågar honom, kolla, Allah SWT säger så här och profeten sallallahu alaihi wasallam säger så här, vad betyder det här? Han säger, det betyder som det står. Vad ska han säga? Nej, det betyder egentligen. Så han säger här, Yazid ibn Harun rahimahullah, väldigt viktig och fin princip, att den som börjar tolka och vända och vrida versen till ett annat håll än det som vanliga människor förstår av den, han är en jahmi. Och detta påpekar sedan Imam Dahabi efteråt om just detta, att majoriteten av den muslimska befolkningen bland lekmännen och de kunniga, i deras hjärtan så är vad denna vers innebär uppenbart det som skulle förstås. Och det är inte många av dem som skulle börja vända och vrida på den här versen, utan deras fitra får dem till att förstå den på ett rätt sätt. Om någon av dem skulle börja tänka och överdriva med att börja likna Allah med skapelsen på grund av det, som jag inte tror skulle ske ofta eller med någon speciell, så är han en person som måste varnas och läras. Men i allmänhet så det vanliga folket förstår versen så som den ska förstås. Ar-Rahman är rest ovanför tronen utan att det liknar människan. Utan att den behöver förklaras. Utan att den behöver diskuteras. Utan att den behöver detaljeras. Utan vi tror på det som det står. Och detta är vår metodik. Och här slutar vi denna gången. Och sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.